Jo, hej på er alla. Trevligt att se er här idag. Och vad heter det, som det blev sagt här, så är ju många samlade där på Camp Metsko. Men det är ju trevligt att just du är här idag. Jag heter Kajerik och jag är från Friffe här i stan. Och idag är det så att vi firar faktiskt reformationsdagen enligt kyrkoårskalendern. Och då brukar man tänka speciellt på trons grunder och den rättfärdighet som vi har genom tron. Och Stefan då bad mig att predika kring det här temat Jesus is my life. Och samtidigt då har vi gått igenom en sån här serie genom Saltaren på Friffe. Och vi har kommit till psalm 81. Så jag har ett sånt ambitiöst mål att vad heter det, sammanväva psalm 81 med Jesus is my life och beakta att det är reformationsdag idag. Så ni får bedöma att lyckas jag eller inte i den saken. Men som fokus ska vi ändå ha på psalm 81. Och vi ska se då på den. Och det är så att den egentligen då stakar ut att hur det ser ut när Jesus får vara vårt liv och hur det och varnar för när han inte får vara det, om vi tänker på det här med Jesus is my life. Så det talar lite om att när Jesus is not my life också, eller någonting annat i vårt liv, så den här salmen. Men vi börjar med att läsa den här salmen, och jag kan läsa den härifrån, och gärna om vi får upp den här på skrinen, så vi läser den då. Det är för körledaren till Gittit av Asaf. Jubla inför Gud, vår styrka. Ropa av glädje till Jakobs Gud. Stäm upp lovsång, slå på tamburin, på den ljuvliga harpan och lyran. Blås i hornet vid nymåne och vid fullmåne på vår högtidsdag. För det är en lag för Israel och ett beslut från Jakobs Gud. Han bestämde det som ett vittnesbörd i Josef när han drog ut mot Egyptens land. Jag hörde en röst som jag inte kände. Jag lyfte bördan från hans axlar. Hans händer blev fria från lastborgen. I nöden ropade du och jag räddade dig. Jag svarade dig dold i oska. Jag prövade dig vid Meribas vatten. Selah. Hör mitt folk, jag vill varna dig. Israel, om du bara ville lyssna på mig. Hos dig får ingen annan gud finnas. Du ska inte tillbe en främmande gud. Jag är Herren din Gud som har fört dig upp ur Egyptens land. Öppna din mun helt så ska jag fylla den. Men mitt folk ville inte höra min röst. Israel lydde mig inte. Då lät jag dem gå i sina hjärtans hårdhet. De fick vandra efter sina egna planer. Om mitt folk bara ville höra mig. Om Israel ville vandra på mina vägar. Då skulle jag snart kuva deras fiender och vända min hand mot deras motståndare. De som hatar Herren skulle krypa för honom. Och deras öde skulle vara för evigt. Han skulle ge dig finaste vete att äta och mätta dig med honung ur klippan. Det var Guds ord. Så vi märker att den här salmen börjar med att rakt in, alltså hoppa rakt in i lovsång och jubla inför Gud. I vers 2 läser vi att Gud är salmistens glädje och styrka. Och Guds folk kallas då att stämma upp en lovsång med många instrument för att ropa av glädje till Gud. Det är det som vi börjar med. Och det var ju det som Guds folk var kallat att göra. Alltså att fira gudstjänst inför honom. Farao fick ju höra då när Moses skulle säga att Farao att släpp mitt folk så att de kan hålla gudstjänst åt mig. Så Israel blev frälst från Egypten och fick faktiskt fira gudstjänst då i öknen. Och dessutom då gav Gud instruktioner om att det skulle firas regelbundet. Det står här att i vers 5 att för det är en lag för Israel, ett beslut från Jakobs Gud. Alltså att det är en regel att det frälsta gudsfolket ska fira sin Gud. Och de skulle göra det speciellt på vissa högtider och det som det syftas till här är antagligen då lövhyddohögtiden eller osyrade brödets högtid. Men ganska passande då att vi nu på reformationsdagen får bli påminda om vår frälsning i Jesus. Men någon kan ju alltid tänka så här att det här låter ju som att Gud tvingar att han ska firas som någon diktator skulle kunna tänkas göra. Om vi vet Nordkorea så hela folket ska klappa i händerna och vara glada, men det är inte riktigt det som Gud vill. Och vi ser det redan i Gamla testamentet att, att Gud ingalunda är intresserad av den typen av firande. Och fast det är en Guds befallning att hans folk ska göra det, så är det inte samma sak helt enkelt. Utan lovsång är ju ändå någonting som man naturligt gör när man är tacksam och glad. Så det är ju därifrån då lovsång uppstår. Och vi kan läsa i Jesaja 29:13. Där är en vers som säger så här: eftersom detta folk nalkas mig med sin mun och ärar mig med sina läppar, men låter sitt hjärta vara långt ifrån mig, är fruktan för mig bara ett inlärt människobud. Så också redan i Gamla testamentet, så det är ingalunda så att Gud är väldigt nöjd när man klappar i händerna bara för att man måste, utan Gud förstår att det gäller hjärtat och han vill ha en lovsång från hjärtat. Och det är det som också här då, när vi läser det här, så vad det gäller. Och Gud tycks göra en skillnad då på lovsång som kommer från ett tacksamt hjärta och det som görs bara som ett inlärt människobud. Och salmen här kallar oss att lovsjunga och glädjas i Gud som är vår frälsning. Och det är det här nästa tema här, att det uppstår från den här frälsningen som Gud har gjort. Men några ord om lovsång. Lovsång är ju, någon kanske kan någon tänka att det är någonting som vi fyller gudstjänsten med. Att vi har predikan och vi har bön och vi har kyrkaffe och så sätter vi dit i de där mellanrummena lovsång. Men så är det ju förstås ingalunda, utan det är det som Guds folk ska göra och kan göra och får göra på basen av att vi har blivit frälsta, vi får fira Gud. Och det kommer naturligt då från våra hjärtan. När vi tänker på att Gud är vår skapare och han är vår frälsare. Så det är ju det som då uppstår. Och det är ju härligt att få göra det här idag faktiskt. Att få göra precis det som Guds folk är kallat att göra. Men sen är det samtidigt så att när Gud bestämmer någonting så sker det också. Som en naturlig följd. Hans ord går inte fel. Så när det står här att i vers 6 att han bestämde det som ett vittnesbörd. Att hans folk skulle jubla inför honom. Så betyder det att det skulle ske. Att Guds folks lovsång skulle vara som ett vittnesbörd för Gud. Och inte bara då för Israel, utan vi vet då att genom Jesus till alla folk på jorden. Och också runt hela världen idag på söndag så firas gudstjänst och lovsjungs det i olika församlingar som ett vittnesbörd om Guds frälsning. Och vi vet i facit, från facit som vi har i Uppenbarelseboken i Bibeln, att där har vi då folk från alla stammar och länder och språk som lovsjunger lammet i slutändan. Så det är någonting som finns där då som ett vittnesbörd för Gud om för hans frälsning. Men om den här frälsningen, ja. För nu går den här salmen in på att zooma in på frälsningen och påminna oss om frälsningen. I verserna 6-8 där. Efter lovsången så får vi då alltså en påminnelse om vår frälsning. Och det är ju också gott att tänka på reformationsdagen, att påminna oss om att vänta nu att vad gäller det här, alltså vad är frälsning? Och av någon orsak så verkar det vara så att Guds folk hade lätt att glömma sin frälsning. Det gällde Israel och det kan nog också gälla oss. Kanske glömmer det att hur Gud har gripit in och glömmer hur det var att leva under farao. Och för Israel att de hade blivit räddade från Egypten och genom Guds hand och starka ingripande. Så här vill då salmisten påminna Israels folk att kom ihåg vad Gud har gjort. Och nu hoppar faktiskt Gud själv in i salmen och talar här åt oss. För i vers 7 har vi en profetisk röst som börjar tala som i första person och det är jag. Så det verkar som att Gud själv talar som jag här i vers 7 och vidare. Det står att jag lyfte bördan från hans axlar. Hans händer blev fria från lastkorgen. Och i nöden ropade du och jag räddade dig. Jag svarade dig, dolde oska, jag prövade dig i Meribas vatten. Och det är som att Gud påminner då folket att hur tung den här bördan egentligen var som de hade på sina axlar. Att det faktiskt var han som tog bort den här lastkorgen som de hade. Och det var ju väldigt konkret för dem. De kände den där korgen på axlarna. Det var stenar, tegel och halm och vad det var de skulle bygga där åt fara. Och fara var en hård herre och här påminner Gud folket om att vad han har frälst dem ifrån. Och om vi svänger det där och tänker på Nya Testamentet och på oss själva, så Paulus säger i Titus 3:3 att vi var slavar under olika begär och lustar. Vi levde i ondska och avund, vi var avskyvärda och hatade varandra. Och han säger vidare där att och vi var ju själva oförnuftiga, trotsiga och vilsna. Och lite tidigare i Titus 2:14 så säger han också att han har offrat sig, alltså Jesus, för att friköpa oss från all laglöshet och rena åt sig ett eget folk. Så i det nya förbundet så får vi komma ihåg att vi har varit slavar och han har friköpt oss. Alltså att Jesus har frälst oss från syndens slaveri. Och nu är det ju så att någon kan tänka att det här kräver konstiga teologiska volter att hoppa från Israels slaveri i Egypten till oss. Men så är det inte. För om vi slår upp då Nya Testamentets första kapitel i Matteus 1 så får vi läsa det här. Att hon ska föda en son och du ska ge honom namnet Jesus för han ska frälsa sitt folk från deras synder. Så Jesus kom inte för att frälsa den från romarrikets välde, inte från något annat utan det står att han kom för att frälsa den från deras synder. Och det är det som gäller dem och det är det som gäller oss och det är det som Gud frälser oss ifrån. Och vi blir påminna här i salmen då om att fira Gud och fira vår frälsning och fira vår starka frälsare. Men sen går det ännu mer att i allvar för vi får en varning och ett löfte i vers 9. Det börjar där, hör mitt folk. Och Gud vill att Israel ska lyssna. Och jag kan nog inte hebreiska, men vad jag har förstått så i hebreiska finns det inte ett skilt ord för lyda. Om jag har förstått fel så får ni komma och berätta mer efteråt. Men om jag har förstått så är det så här att om vi tar det från andra Moseboken 19 där Gud säger att vi ska lyssna och lyda. Så i hebreiskan står det shema, shema. Alltså lyssna, lyssna. Alltså när man lyssnar, lyssnar så då lyssnar man och gör. Att man som agerar på det man har lyssnat. Man har på riktigt lyssnat alltså när man lyssnar, lyssnar. Och det är det som kanske Gud vill att Israels folk ska göra här, alltså att lyssna, lyssna. Och lyda alltså. Och höra. Och sen får vi då själva varningens ord och den kommer i verserna 10 och 11. Det står att hos dig får ingen annan Gud finnas. Du ska inte tillbe en främmande Gud. Jag är Herren din Gud som har fört dig upp ur Egyptens land. Och att det här att sätta vår tröst och vårt hopp i andra saker än Gud är ju en sån här ständig fara. Också för oss som troende. Att tyvärr är våra hjärtan såna att de kan klänga sig vid felaktiga saker. Och därför behöver vi också en sån här slags påminnelse om den här saken. Och vi ser i Nya Testamentet också att Johannes, i Johannes första brev, som handlar om allt möjligt, men så sätter han in som en mening på slutet, riktigt den sista meningen i första Johannesbrevet, efter att han har berättat om allt möjligt annat, så puttar han in en sån här mening där att kära barn, var på er vakt mot avgudarna. Så att det finns också i Nya Testamentet den här varningen för avgudar. Och jag tänkte att vi kollar på det här tema avgudar lite mer brett och dyker in och ser på att vad Bibeln egentligen säger om den saken och vad vi hittar om det. Och det är ju faktiskt Gud själv i första person som varnar här då för det här. Att varningen gäller alltså att tillbe främmande gudar, alltså avgudadyrkar. Och alltså att tillbe någon annan än Gud som Gud. Och det här är ju ett stort tema genom hela Bibeln. Och vi tänker ju ofta sådär att det här gäller nu de här statyerna och andra symboler eller någonting som man kan buga sig för och på det sättet tillbe. Och visserligen så betyder det också det. Men i Bibeln så verkar det finnas också i Gamla Testamentet ganska klart att det här är nog en hjärtesak det gäller. Det gäller alltså inte bara att buga sig för en staty, för den skulle det någon slags avgud, utan att det gäller någonting som går på djupet i hjärta. Någonting som man helt enkelt fäster sitt hjärta vid, eller sätter sin hopp och tröst i. Det jämförs bland annat i Bibeln till äktenskapsbrott. Och någon gång där så det talas om att Israel är bruden som bryter sitt äktenskap med brudgummen Gud och söker sig till avgudar. Det är något relationellt, något personligt. Det är inte bara att buga sig för statyer. I Hesekiel 14, 4 och 5 så står det så här. Var och en av Israels hus som släpper in eländiga avgudar i sitt hjärta och ställer upp framför sig det som förleder honom till synd, och sedan kommer till profeten, och så står det vidare, skall jag gripa Israels folk i hjärtat, därför att de alla har vikit bort från mig genom sina avgudar. Det där är lite kryptiskt, hoppa lite där. Men alltså, pointen, släpper in eländiga avgudar i sitt hjärta och ställer upp framför sig det som förleder honom till synd. Så någonting som man själv aktivt gör, det går in i hjärta och man till och med ställer det upp för sig själv. Och då ska Gud då gripa just i hjärtat, därför att alla har vikit bort från mig genom sina avgudar. Så det är helt klart en hjärtesak. Och det är bredare också än så, än statyer. Och i första Samuel 15:23 så är det Samuel som tillrättavisar Saul, kungen. Och han säger åt Saul att upproriskhet är trolldomssynd och trots är synd och avguderi. Så vi ser att avgudadyrkan är hjärtesak, och Samuel säger att trotsa Gud är samma som avguderi och synd. Att trotsa Gud är alltså att inte göra som Gud säger, eller göra tvärtom, eller sätta sig själv ovanför Gud och neka Gud på det sättet. Det är enligt Samuel samma sak som avguderi, att sätta sig själv som Gud egentligen. Så det här är väldigt brett, det här tema, och därför har det att göra också med oss, och för att det är en hjärtesak. Och vi hittade förstås i Nya Testamentet Paulus i Kolosserbrevet 3 säger att de som har uppstått med Kristus ska också tänka på det som är där ovan. Och sen säger han det här i Kolosserbrevet 3:5, att döda därför era jordiska begär, sexuell omoral, orenhet, lusta, ont begär och girigheten som är avgudadyrkan. Så där enligt Paulus, där han är lika med tecken mellan girighet och avgudadyrkan. Det vill säga att klänga sig fast i den här världens grejer så hårt att det här är min grej, jag gir, jag ska ha. Och det är samma som avgudadyrkan. Så de med andra ord, antingen att vi sätter oss själva ovanför Gud, så då är vi guden, det är avgudadyrkan, och att vi klänger oss fast vid den här världens saker, det är också girighet, avgudadyrkan. Ännu ett ställe från Paulus första Korintierbrevet 10. Det är ett sådant ställe där Paulus talar om Israels ökenvandring som ett varnande exempel för oss i det nya förbundet. Det står i 1 Korintierbrevet 10:67. Det som hände dem har blivit ett varnande exempel för oss, för att vi inte ska ha begärt i det onda som de hade. Bli inte heller avgudadyrkare som några av dem. Som det står skrivet, folket satte sig för att äta och dricka och reste sig för att roa sig. Så Paulus tar där fram det här med att ha begärt i det onda och att sätta sitt hopp i något annat, och han talar ju här om den här guldkalven. Men på något sätt det här att sätta sin njutning och sin glädje i något annat än Gud är avgudadyrkan. Och det är något som vi ska akta oss för, fast han då talar om dem där Israel i öknen, så varnar han oss. Och det betyder att sätta sin högsta glädje, sin njutning, sin livsmättnad i något annat än Gud. Så det är avgudadyrkan. Och hur lätt är det inte för oss att göra det också? Att fästa oss vid den här världens saker. Att mätta oss med felaktiga saker. Att glömma bort vår frälsning och sätta upp något annat som vår tröst och vår glädje. Och därför är det väldigt viktigt för oss att komma ihåg vår frälsning och evangeliets härlighet. Annars går vi omkring som om vi skulle vara som hungriga. Vår själ skulle vara ännu hungrig. Som om vi inte skulle ha fått Gud. Som om vi inte skulle ha fått ta del i Gud själv och ha gemenskap med honom. Så när vi agerar som om vi inte skulle ha Gud, så då går vi med en hunger som suger åt sig typ av Gud där ungefär. Och vi tappar, och när vi tappar vår frälsningsglädje, så finns det gott rum på något sätt, gott om rum för avgudar också då, samtidigt på något sätt. Och den här frälsningsglädjen som stiger fram här i vers 2, så det är en själ som är mättad av Gud och glad i sin frälsning. Det ryms inte någon avgud emellan. Men tappar man den här glädjen, tappar man frälsningen, man kommer inte ihåg att man är frälst, vad Gud egentligen har frälst oss ifrån, så är det lätt att pussla in en avgud eller två. Så då när inte Jesus får vara vårt liv, så då är det andra saker som är vårt liv. När vi talar om att Jesus is my life, så då när någonting annat är vårt life, så då det är någonting som är fel. Och det finns ju förstås då onda ting som vi dras till, som vi kan sätta framför oss som avgudar. Men det behöver inte alls alltid vara det, utan det kan vara väldigt goda saker som en människa kan sätta åt sig som en avgud i sitt hjärta. Bara för att vi sätter det ovanför Gud, och vi har vår högsta tröst och vi litar på någonting mer än på Gud. Och det är någonting annat som får vara främst i våra hjärtan helt enkelt. Och det här är intressant att Jesus säger i Lukas 14:26 att om någon kommer till mig och inte hatar sin far och sin mor, sin hustru och sina barn och sina bröder och systrar, ja, även sitt eget liv, så kan han inte vara min lärjunge. Så där säger ju inte Jesus att familjen är dålig, eller far och mor och hustrur och barn och så vidare är någonting dåligt. Det är det ju absolut inte enligt Bibeln och inte enligt Jesus. Men han menar att i förhållande till att följa honom så är det sekundärt. Det menar han. Och då när vi säger att Jesus is my life, så menar vi att allt det här andra är inte vårt riktigt ultimata, vårt högsta, vårt viktigaste i våra hjärtan. Ja. Men sen kommer vi till det underbara. Plötsligt i vers 11, slutdelen där, så kommer ett sånt oförväntat löfte från Gud på något sätt. Det som står där är att öppna din mun helt, så ska jag fylla den. Det är som att Gud anar att man sitter men på något sätt, att det som det gäller, den här hungern i själen. Och redan vid fallet så vet vi att Adam och Eva då sträckte sig efter något annat, att mätta sig med något annat än Gud. Och det börjar redan där då, att det här går fel helt enkelt. Och Gud vet det. Och han vill vara den som mättar. För han kan vara och han vill vara den som mättar oss. Och Gud vet att vi konstant vill fylla oss med också felaktiga saker. Och att vi på något sätt inte litar på att Gud skulle kunna mätta oss. Men här säger då Gud klart och tydligt att vi inte behöver annat än öppna vår mun. Så fyller han den nog. Och det är ju väldigt generöst faktiskt. En simpel, en enkel sak. Att lita på att Gud kan och att han vill mätta oss. Ett ganska enkelt krav. Som en fågelunge. Om ni vet en fågelunge. Så det är inte att behöva mycket säga att fågelungen att öppna munnen. Utan fågeln öppnar munnen för att den behöver mat. Så är det med oss. Öppna munnen. Öppna din mun helt, så ska jag fylla den, säger Gud. Och Israels folk i öknen, de var ju missnöjda och de klagade. Och de ville bli mättade. Och de litade inte på Gud ofta där. Men skulle han då som först ha frälst det här folket åt sig, sedan lämna dem och dö sen i öknen på något vis? Det är denna frågan. Och skulle Gud som har frälst oss på något sätt från synd, skulle han lämna oss hungrande och eländiga sen efter det? Retorisk fråga kanske. Men ofta är det ju ändå så att vi inte litar på det här och inte kommer ihåg det och inte kanske vågar lita. Men den här hungern i vår själ, som några ord om det var Augustinus har beskrivit det väldigt bra i sin, vad heter det, bekännelser. Han har, kyrkofadern alltså Augustinus, sagt så här att du, o Herre, har skapat mig till dig och mitt hjärta är oroligt till dess det finner ro i dig. Alltså Augustinus talar om att ett hjärta helt enkelt är oroligt, olustigt, tills det finner sin ro i Gud. han får mätta själen. Och ännu mer om det här om att mätta själen så har vi psalm 107. Det står så här: han mättar den längtande själen och fyller den hungrande själen med sitt goda. Han vill göra det klart i den här salmen att han är den som vill och kan mätta en människas själ. Han är både den som alltså frälser och den som mättar. Och vi ska bara öppna vår mun så fyller han den. Men ja, jag lovar att vi ska också fundera lite på det här med reformationsdagen som vi har idag. Så det passar väl bra att gå riktigt back to basics och se på grunderna. Nämligen det att till exempel om vi tänker på vad Jesus svarar när man frågar av honom att vad är det viktigaste budet? Så svarar han att du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Det är det största och första budet. Och också Luther verkar tänka så här att det var viktiga saker. För jag faktiskt kom att tänka på att Luther, han skrev i sin stora katekes från 1529. Så i första delen där, eller först kommer det förord och sen den här första faktiska delen i den här katekesen. Efter inledningen så börjar han med att gå igenom budorden. Och han tar först den här första budordet. Som ju lyder så här att du ska inte ha andra gudar vid sidan om mig. Det är första budordet. Luther svarar då, alltså jag förklarar kort vad en katekes är. Det är som en Q&A med olika frågor och svar gällande den kristna tron för att ta fram då, lära ut den kristna trons grunder. Så en sån Q&A och Luther faktiskt har väl 48 punkter bara på den här första budet, men jag läser inte dem alla. Men Luther skriver att men vad innebär det? Hur ska man förstå detta? Alltså det här första budet, att du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig. Vad betyder det att ha en gud? Eller vad är gud? Svar. En gud kallas den som man förväntar sig allt gott av och som man tar sin tillflykt till i nöd. Att ha en gud är därför inget annat än att innerst inne lita på och tro på denne. Precis som jag tidigare har sagt, att det är tron och förtroendet i ens hjärta som skapar både guden och avguden. Luther menar att det vad vi fäster vårt hjärta vid är det som är den här gud eller en avgud. Han säger vidare, vad ditt hjärta håller fast vid och vad du förlitar dig på är, med andra ord, faktiskt din gud. Och han förklarar vidare vad det betyder, vad Gud menar. Det står att det betyder att Gud skulle säga så här. Luther tolkar, parafraserar Gud här. Han säger så här. När du saknar något gott, förvänta dig det av mig och sök det hos mig. Och när något olyckligt inträffar eller du befinner dig i nöd, då ska du ta din tillflykt till mig och hålla fast vid mig. Jag är den som kommer att ge dig allt du behöver och hjälpa dig ur alla svårigheter. Bara se till att ditt hjärta inte hänger fast vid eller litar på någon annan. Det här var Luthers stora katekes så här på reformationsdagen. Så det var inte lagen som predikades då, utan det var hjärtats ställning till Gud också då på reformationstiden. Och den här salmen eller sången då kallar oss att komma ihåg vår frälsning och att Gud förser oss med allt vad vi behöver. Och den varnar oss från att sätta vår förtröstan och vårt hopp i något annat. Och att istället helt enkelt komma till Gud som fågelungar. Men sen kommer vi till det här mera sorgliga här då, att hur gick det sen? Vers 12, men hur gick det sen? Vad gjorde Gud då när hans folk inte hörde och gjorde som han sa det. Och sedan då i konditionalis att vad skulle Gud göra om hans folk skulle göra rätt. Då vi ser först att det inte gjorde så som Gud hade sagt. Så som det står då att men mitt folk ville inte höra min röst. Israel lydde mig inte. Följden har vi i vers 13. Då lät jag dem gå i sina hjärtans hårdhet och de fick vandra efter sina egna planer. Och det här beskriver också fallet ända från början av Bibeln. Människan fick göra precis som hon ville. Döden kom in, men människan fick gå sina egna vägar och Gud tillät det. Och allra bäst i hela Bibeln, eller åtminstone Nya Testamentet, är det här med avgudadyrkan och hela den här tanken beskriven av Paulus i Romarbrevet 1:21-25. Om vi får den upp här så ska vi se alltså Romarbrevet 1:21-25. Jag läser hela det här stället för det här är väldigt centralt. Det här handlar om egentligen hela människosläktens historia och allt det här som vi har talat om hittills. Trots att de kände till Gud prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan de förblindades av sina falska föreställningar så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. De påstod att de var visa, men de blev dårar och bytte ut den odödliga gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, av fyrfotade djur och kräldjur. Därför utlämnade Gud dem åt deras hjärtans begär, så att de orenade och förnedrade sina kroppar med varandra. De bytte ut Guds sanning mot lögnen och dyrkade och tjänade det skapade istället för skaparen. Så här är det definierat av gudadyrkan, att inte prisa Gud, inte tacka Gud för vem han är, utan byta ut det till, mot något annat. Och därför då, precis som i den här salmen, utlämnade Gud dem åt deras hjärtans begär. Och de bytte ut sanningen mot lögnen och dyrkade och tjänade det skapade istället för skaparen. Och den här upplevda friheten som man upplever, som synden utlovar och som Adam och Eva också tänkte att de fick, den här friheten blev istället ett slaveri under synd. Människorna blev som dårar, beskrivs det här, och de tjänade det skapade istället för skaparen. Och som sagt prisade de inte Gud eller tack. Men den här salmen är ju en förfärligt stor kontrast just i det här. Att inte tacka och prisa Gud. För den här salmen börjar med att tacka och prisa Gud. Och det här är just när Gud får vara vår glädje, vår styrka, vår frälsning, den som mättar oss. Så då är det lovsång och tack för Gud som definierar oss. Eller på något sätt är det som stiger fram ur vår själ. Och när det inte är så, så är det ju lätt så då att vi fyller Guds plats med falska substitut och avgudar i våra hjärtan. Men frågan blir ändå att finns det något hopp för oss då när vi läser här att Israel inte lydde och så vidare. Och det är ju som att Gud själv suckar nästan när vi läser vers 14. Gud, man kan nästan säga Gud suckar i vers 14 när det står att om mitt folk bara ville höra mig, om Israel ville vandra på mina vägar. Det är som att vi får ett typ ett löfte att om ni bara skulle lyssna och lyda så skulle det gå er väl. Så står det. Men vi gör ju inte. Och Adam och Eva gjorde inte. Och Israel gjorde inte heller. Så då är frågan att är det då ute med oss? Är de här sista verserna bara teoretiska omöjligheter? Men nej. Nu på reformationsdagen så får vi påminna oss om hur vi kan bli rättfärdiga inför Gud. Förlydnadens väg till Gud är för oss omöjlig. Och det finns nog en väg till Gud som kommer genom lagen, genom fullkomlig lydnad. Men problemet är att vi kan inte vandra den vägen. Men de goda nyheterna, evangeliets goda nyheter, är att det finns en som har gått den vägen för oss. Han gick den vägen som människa. Han var den andra Adam, den bättre Israel. Genom Jesus rättfärdighet och lydnad får vi komma till Gud. Vi vet att vår frälsning är möjlig bara genom att vi kommer som fågelungar och öppnar vår mun. Och om vår frälsning skulle hänga på lagens lydnad så skulle det vara förbi för oss. Men vi lyder istället då evangeliet som säger att öppna din mun helt så ska jag fylla den. Och vi ärver de här sista versernas välsignelser bara genom Jesus. Jesus är den här lydiga och rättfärdiga Israel som inte gör fel så som Israel, utan gör rätt, lyder fadern fullkomligt. Och det står i Filipperbrevet 2 att Gud kommer att belöna Jesus för vad han har gjort. För att han gjorde det vad han gjorde, alltså Jesus, står det i Filipperbrevet 2, 9-11 att därför har Gud också upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän ska böjas i himlen och på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren, Gud Fadern till ära. Så den här segern som utlovas här på slutet gäller främst sonen, Jesus. Men vi ärver den här segern som beskrivs i de här sista verserna genom Jesus. För oss är Jesus det här brödet från himlen som mättar vår själ. Jesus är det här brödet som ger liv, som det talas om här, finaste vete för att mätta. Och Jesus är den här honung ur klippan som det står här. Han är den som ger oss först liv genom att han är bröd. Han ger oss energi och njutning och glädje genom att han också är honung. Och när vi har Jesus är vår själ mättad. Vår lydnad är då inte lagens lydnad, utan en lydnad som kommer genom tro. Och Gud ville ha ett folk som är lydigt i sitt hjärta. Och Gud har gjort det, att det har skett genom att han gav sin son och sin ande. Så fick han ett folk som lovsjunger honom och lyder honom. Och som Romarbrevet 1:5 säger, så är det apostoliska budskapets mening att, och jag läser från Romarbrevet 1:5, föra människor av alla folk till trons lydnad för hans namns skull. Så visst skulle Gud få ett lydigt folk åt sig och en lovsång till vittnesbörd för honom, och han gjorde det genom sin son och genom sin helige ande. Och till slut så blir det ändå gällande för oss att förstås vi ska akta oss för att sätta upp avgudar av olika sorter för oss som leder oss fel och som leder oss bort från Gud. För Gud är liv, och leds vi bort från Gud så är vi bort från livet. Och vi ska inte glömma att han är den som kallar oss bara att öppna vår själs mun så att han får fylla den. Men när vi vandrar i tro och gemenskap med honom så är vi mättade. Och en dag ska fienden totalförstöras. Det betyder då synden, döden, ondskan, djävulen. Och idag får vi komma ihåg det här, vår frälsning, och vi får lovsjunga hans namn. Och i Guds kraft får vi också idag lämna bort de saker som vi har satt upp, kanske mellan oss och Gud. Och Gud får vi tacka och prisa idag. Och Jesus, den här fullkomliga lydnad, är grunden för vårt hopp. Och han var trofast och han är trofast och han är vårt liv. Vi ber till slut.